Ja, nu är det sommar här på Tyresradion. Det innebär att vi som gör program, vi tar lite ledigt. Och vi är ju ett helt gäng så vi är ju inte lediga samtidigt. Så det blir ett sommarlov helt enkelt. Och då brukar vi låta folk få sommarprata. Och vad är sommarprata för någonting? Ja, det är att man sitter och funderar över olika saker som man vill säga. Ungefär som sommarprat på Sveriges Radio. Fast vi gör lite kortare. Och jag som sitter här i studion, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och ni kan ju tycka här, vadå, hon hörs hela tiden. Men jag tycker det är ganska skönt att någon gång få sitta och fundera på vad är det som jag skulle vilja säga egentligen förutom alla andra program jag gör. Och någonting som jag har funderat jättemycket på i denna konstiga tid vi lever i just nu, där saker har gått käpprätt åt skogen på många plan, är varför inte jag såg saker komma. För det är så det heter nu när man plötsligt blir ifrågasatt. Varför såg inte ni det komma? Och vi har varit naiva allt vad man säger för någonting. Och då tänkte jag fundera lite grann. Varför tror man inte sina egna ögon när man ser saker? Och jag är då född ungefär tiotal år efter andra världskrigets slut. Då mina föräldrar var väldigt glada över att Sverige fungerade. Så jag tror att under min uppväxt var det enorm hoppfullhet. En tro på framtiden. Vi kunde skapa en bättre värld. Och miljonprogrammet som kloka politiker byggde och vi flyttade ut hit till asfalten och höghusen i Bollmora 1964. Det var ett himmelrike för mina föräldrar som kom från en liten tvåa i Rågsved när man fick koka tvätten på en gasspis tror jag vi hade. Ja, vi såg att allting blev bättre. Samhället levererade, det vill säga man visste att det fanns en massa kloka människor som såg till att det här blev gator och skolor och allt vad det blev här ute. Och vi barn som flyttade hit, ja jag tror att vi tyckte det mesta var toppen även om vi var väldigt trångbott här. För vi ansågs ju vara en av de mest barnrikaste kommunerna i hela Sverige. Jag tror till och med man jämför oss med någon barnrik ställe i Afrika. Så många barn var det. För alla familjer som då hade saknade bostäder fick flytta in i fina fyror. Och då kunde man då skaffa massa barn. Och här fanns det föreningar. Och mina föräldrar startade ju Tyres Ulands- och fredsförening för att nu skulle vi ordna fred i världen. Ja, det var ju pågående Vietnamkrig. Det var politiken som gjorde massa saker. Man kämpade för människor även i andra länder. Och det handlar ju om liksom Sydafrika, Mandela. När han kom ut därifrån sitt fängelse så åkte han ju till Sverige. Och vi tog emot folk innan dess från Chile som Pinochet och allt det här, Allende och allt vad det hette någonting. Och ja, vi trodde att vi kunde göra allt. Det var Astrid Lindgrens böcker om Bullerbyn och ja, allt det här fantastiska. Det var Hasse Tage som gjorde jätteroliga, drev med politikerna på ett väldigt trevligt sätt. Vi var stolta över Björn Borg och Stenmark och allt vad det var för någonting. Sverige var ett litet land. Ja, det var ingen fara, det fanns inget farligt. Jag fick åka på Interrail när jag var 17 år utan att mina föräldrar brydde sig dugg var jag var under en hel månad. Ja, som barn kunde man göra allt. Till och med göra en sommar.
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart. Jag gör så att blommorna blommar. Jag gör hela sommaren kommit, för jag har just tagit bort snön. Jag gör mycket vatten i bäcken, så där så det hoppar och far. små roliga saker som passar när barnen är små.
Ja, jag växte alltså upp och trodde på att man kunde förändra i stort sett allt. Jag trodde också på politiken. Fast jag hade fullt upp med jobb, familj, så ville jag vara med och påverka. Jag har satt nästan 20 år i nämnder och kommunfullmäktige här i Tyresö. Det tänkte jag inte prata om just nu. Jag vet inte när saker började gå fel. Och jag vet faktiskt inte när jag upptäckte att världen håller på att förändras åt fel håll. Och när såg jag saker komma? Jag levde i en väldigt trygg värld och mina barn var trygga. Ja, de gick i bra skolor och ja, vi kände inte att det var några faror någonstans egentligen. Jag såg bara en väldigt positiv utveckling. När jag började på Sveriges Television i början av 90-talet fanns det fullt med olåsta dörrar. Man kunde gå in och ut som man ville. Det fanns massa dörrar ute i parker och allt möjligt sånt där. Och när man kom in där i receptionen, i alla fall ena, sa man hej till Eva och sen gick man bara in. Ja, hade man besök med mig så sa man hej till Eva igen och så gick man in i besöket. Och det var inget problem att luncha inuti SVT tillsammans med några stycken som man tog med där. Men sakta började saker att ändras. Vi fick plötsligt passerkort och vi fick en sån här sluss som man snurrade in i. Glömde man kortet så sa man hej Eva och så tryckte hon på en knapp så fick man gå in. Men efter ett tag så när man hade glömt sitt kort, jag glömde inte så ofta, så sa man hej Eva, jag kan inte släppa in dig. Varför inte? Ja, jag måste kolla med säkerhetsavdelningen att du är du, kan du få ditt ID? Ja, men Eva, jag har ju sagt hej till dig i 10 år nu eller 15 eller vad det var för någonting. Du vet vem jag, ja men det är nya regler. Fick man lämna fram sitt ID-kort om man nu hade med sig det. Så fick man be någon kollega. Alltså, plötsligt var det jättekrångligt att komma in. Ja, sen blev det beväpnade vakter. Det blev sån här glas som inte går att krossa. Och sen blev det bara värre och värre och värre. Och senast när jag var på SVT och skulle besöka en kompis. För jag slutade där för 6 år sedan. Då hade det blivit rena bunkern. Då fick man först gå in till en beväpnad vakt och lämna sitt ID-kort och så slog de någonstans. Fick man komma in i nästa så fick man gå fram till en ny reception och säga till personen som satt bakom sån här skottsäkra glas att jag ska träffa den och den. Då fick man sitta och vänta så kom personen för att hämta mig så fick hon identifiera sig, fick jag identifiera mig. Fick jag gå igenom en egen sluss och så, ja, så höll vi på. Det kändes ungefär som att komma in till Pentagon. Men när blev det så här? Vad såg jag egentligen? Ja, jag började känna att det är något knas. Hela tiden växer säkerhetsavdelningen. Vi började bygga upp en kommunikationsavdelning. Jag tror det var 3 personer vi började som skulle hålla ordning på tablåer och sånt. På slutet var det nästan kommunikation och HR hette det då. De var nästan 100 människor som skulle hålla på med bilden av SVT eller världen. Eller våra program. Vi hade en personaltidning från början. Man kunde skriva vad man tyckte och tänkte. Den försvann för att det såg inte bra ut. Ledningen började stänga in sig. De fick ett eget våningsplan där man inte kunde komma in med rätt kort. Eller om man inte hade rätt kort. Och när jag var där sist så var det fanns så mycket slussar där det var säkerhetsdelar. Där man var tvungen att identifiera det jag inte fick gå in. Så det var knappt jag hittade mina gamla kollegor. Hur var det då SVT utåt? Ja, det var då det började snurra för mig. För att då sa man att vi har aldrig varit tryggare. Och ändå så växte hela tiden säkerheten runt oss. Det var ju inte något farligt egentligen. Vadå? Det måste ju varit en falsk trygghet. Men vad såg jag egentligen? Jo, jag såg att folk började följa sina barn till skolan. Man fick inte fotografera barn. Vad såg jag mer då? Jo, jag såg också det här med hur ord. Att man började ägna sig åt talepunkter. Man fick inte säga vad man ville. Och jag då som skulle hålla koll på det här med förklara hur olika nya IT-system, det var mitt jobb faktiskt. Jag jobbade med IT så fort vi skulle rulla ut ett nytt datasystem. så skulle jag hålla kurs i det. Så det var också en del av mitt jobb att förklara vad det här skulle handla om. Och ofta så skrev jag som det var, det vill säga det här kommer bli knas här i början, men det kommer vara inkörningsproblem. Men då fick det... Plötsligt kom mina grejer in på en håravdelning, så skrev de om allting. Så när det kom ut med min underskrift så stod det här kommer gå bra alltihopa. Nej, det gjorde inte alls det. Så plötsligt fick man någon slags censuravdelning. Man fick inte säga vad man vill, man fick inte skriva vad man vill. Men i rutan då, ja, jag tyckte för länge sedan, jag kommer ihåg att jag tyckte till exempel om Göran Persson att han var en, ja, han var väl en buffel. Han sa precis vad han tyckte och tänkte. Jag hörde också en intervju med honom på Kvartal som jag lyssnar på. Det är en litet mindre medieföretag som jag nu lyssnar på. Det var en av deras första intervjuer. Och då fick han frågan, för att Göran Persson var ju känd för att inte hålla sig till sitt manuskript. Han hade ju någon talskrivare som skrev ner vad han skulle säga. Och sen när man lyssnar på honom så börjar han titta på det och sen körde han ju sitt eget tal. Och det gjorde att det måste vara väldigt tråkigt att vara talskrivare åt honom, för att de stackarna fick ju liksom, deras jobb var ju helt i onödan. Men då sa han i den här intervjun med Jörgen Wittfeldt, som är en journalist från Sveriges Radio som jag känner, att ja, men om man är politiker, då måste man veta vad man sagt. Och kan jag så säga det jag tycker och tänker, och det kommer från mig själv, för då kommer jag komma ihåg att jag sa det här och kunna försvara det. Men läser jag någon annans tal, då kommer jag inte komma ihåg det. Därför då är det inte mina tankar. Och det är precis det som har hänt. Nu är det liksom vandrande partiprogram som säger emot sig själv. Och har talepunkter. För det är ju faktiskt svårt. Det svåraste med att ljuga, det är faktiskt att komma ihåg vad man ljög om när man ljög. För att någonstans komma ihåg hur det verkligen var. Och någonstans då började jag tappa tron på politiken. Och jag känner ju så här, jag vill gärna tro på saker. Jag vill ha hög tillit. Jag vill att den som säger någonting menar det de säger. Och jag vill ju inte bara att det ska vara vandrande partiprogram som är små robotar som har bara tränat på sina talepunkter. Jag tycker det är supertråkigt. Så nu ska jag spela en låt, egentligen av Marie Fredriksson, men vi har faktiskt en lokal förmåga som heter Erik Linder, som jag tycker gör den här låten nästan bättre. Det får man ju inte säga, men det är vad jag tycker. För att Erik Linder är jätteduktig. Så här ska ni få höra den.
Tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen. Drömmarna vi har känns som bleka höstar, där har sommaren redan regnat bort. Det spelar ingen roll hur vi gråter våra tårar. Svaren är en viskning i en värld långt bort. Jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. I en vintervärld finns det någon tro. Jag vill känna önskan om en tid så ljus och friheten. Känna tro igen. Att vilja men inte känna är nog så svårt. Att se men inte höra, du vänder dig bort. Du sa inget här i givet för sådant till livet. I min mina ord finns ingen önskan eller någon lust och längtan. Åh, tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro i en vintervärld. Finns det någon tro? Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen. Jag vill känna önskan om en tid så ljus som friheten. Känna tro igen.
Ja, jag vill känna tro. Jag vill känna framtidstro. Men när det man ser inte stämmer överens med det man hör, då blir det knas i mitt huvud. När orden ändras, man pratar om bilden av saker, eller heter narrativet, eller en berättelse. Man ska göra en berättelse om saker och ting. Och när jag läser nyheterna på morgnarna håller jag på och smäller av. Ah, det kanske är fel ord att säga. Jag blir upprörd. Då står det så här, det är en misstänkt explosion. Vadå misstänkt? Har det exploderat eller har det inte? Eller någonting har exploderat i en port? Är det liksom en gasolflaska? Nej, då är det en bomb. Någon är mördad. Ja, det är ett misstänkt brott. Va? Är det ett misstänkt? Är det en person som har blivit ihjälhuggen? Är inte det ett brott? Är det inte ett misstänkt brott? Ja, det är brand i ett radhus. Ja, någon har kastat in en bomb. Eller en granat. Eller något annat. En handgranat exploderade. Va? Bara så där. Och framförallt det här nya. Två män hittas med skär- och stickskador. Vadå stickskador? Vad är det? Har de stuckit sig på nål? Alltså alla de här orden som plötsligt blir obegripliga. Men när det står de utomlands, där mördas folk och där kastas det bomber. Och där, men när det sker i Tyresö eller någon annanstans, då skriver vi ner det. Misstänkta gärningsmän. Vad såg jag egentligen av det här? Jag vet inte när jag såg det. Jag var i New York för några år sedan och då fanns det gator, det hette no-go zones. Man skulle inte gå på dem för där kunde man bli överfallen. Nej, sådana har vi inte i Sverige, sa man när jag kom tillbaka till jobbet. Det har vi visst det. Vi har massa ställen dit man inte går. Vi har haft öppen droghandel på massa ställen här i Tyresö. Jag vet var det ligger någonstans. Jag går absolut inte dit. Därför då kan det bli så att det är någon där som av misstag, eller vad det nu är för någonting, det här med att man skjuter fel person som varit på fel plats. Det vill säga någon som har gått på en gata eller gått in på en pizzeria eller vad det nu är. Vi har knarkhandel i den skog alldeles där jag tänker gå och hämta mitt barnbarn. Nu tror jag faktiskt att de gjort någonting åt det. Men jag vet inte, för det är ingen som sa att det var och ingen som säger att det försvunnit. Så man måste titta själv. Och det börjar jag göra. Men alla dessa tomma ord. När tre personer mördas i Uppsala, och det blir en stor grej, det är redan bortglömt när ni hör det här. Då säger man att det är oacceptabelt. Att tacka 17 för det, att det är oacceptabelt. Och så säger man, vi såg det inte komma. Det vill säga, jag hade ingen aning om att det skulle bli så här. Och när man inte talar om vad som händer, då blir man ju misstänksam om man ljuger. Och då är det så här, till exempel affärerna i centrum som går i konkurs. Och då kommer det upp en skylt väldigt fort, så att det här kommer snart en spännande sak. Men vad är det som har hänt? Varför går de inte runt? Nej, det ska vi inte prata om, för det är inget bra. Så när det blir sån här, vad ska man säga, censur av det som händer, hur ska vi då kunna göra någonting åt saker? Och vad såg jag? Såg jag att det kastades plast i haven? Och därför behövde vi speciellt dyra plastpåsar på Konsum. Eller det heter inte Konsum, det heter Coop och Ica. Därför vi kommer gå och kasta dem i havet. Nej, så var det inte. Lika lite som vi kastar korkar som nu sitter fast. Alla de här grejerna. Och så får man höra, nej men det kommer minska. Vadå? Hur många korkar jag har sett? Alltså, sånt här gör mig tokig. Och så säger då rikspolischefen, när man då blir extra orolig när man läser hela sitt flöde med alla skjutningar och sprängningar. Och ja, i början av året var det som värst. Då hörde jag henne säga, alla måste vi hjälpas åt, säger den nya rikspolischefen. Och så tänker jag på de som har försökt. Mikael i Skärholmen, han som sköts ihjäl framför sin son. Fredrik Andersson på det gymmet som gick emellan. Alla som försökte göra någonting. Vad ska jag göra? En tant, ska jag gå emot och göra någonting åt beväpnade barnsoldater som det vi har idag? Som tar kontraktsmord och skjuter vem som helst. Därför att de inte knappt vet vem de ska skjuta. Är man på fel plats? Är man på fel plats? Är det fel plats när man är i sitt hem eller sin port som sprängdes på Sikvägen? Alltså, sånt här kan få mig sömnlös. Vad vet jag då om min samtid? Ja, det jag tycker är jobbigast av allt är att Sveriges Television som jag jobbat på, där jobbar ju flera tusen människor. De ger en sammanfattning av nyheter. Det är små klipp ibland som inte får en att fatta alltihopa. Nu bör man prata också om fake news, false news, desinformation, misinformation. Man tänker så här, ja, allting verkar vara, ja, är det desinformation medvetet vilseledande och görs med ett tydligt syfte, medan misinformation kan, precis som namnet säger, spridas i misstag. Det är till och med så att man ska vara lite observant på när folk skojar om saker och ting. För humor kan också användas. Jag tycker så här, om man intervjuar någon person, för jag har blivit intervjuad jättemånga gånger. Ja, sist var jag faktiskt intervjuad i 2 timmar hemma, de sände ingenting av det. I ett program som de skulle göra på SVT. Så kan det vara också. För man kanske inte sa något vettigt. Men oftast när man blir intervjuad så tar de ut liksom 2 meningar. Eller 3 meningar. Om man är duktig på att hålla korta meningar. Vad sägs om att på nätet lägga ut en hel intervju? För det är det jag tycker är väldigt bra nu. Att man kan lyssna på långa intervjuer med folk. Vad tycker den här människan egentligen? Istället för bara något kort. Som gör att jag tycker att den här personen verkar knäpp eller fantastisk eller vad man nu vill ha. Och Sverige har ju haft, och det, min familj var en av dem som trodde på Sveriges enorma förmåga att påverka hela världen. Ja, vi har haft en grandios självuppfattning som det heter. En massa önskedrömmar om batteriverkstad, Northvolt. Ja, allt det här som har varit. Det läskiga tycker jag är så här, plötsligt vänder det. 180 grader. Ja, plötsligt är Northvolt, visst väl alla, eller vad man nu trodde, att det där fanns det ingen. Jag fick dem ut 1 batteri. Då vänder alla samtidigt. Eller, Tesla är jättebra. Nej, 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 nu är det Musk, nu är det dåligt. NATO ska vi absolut inte gå med i. Vänder 180 grader? Japp, NATO är bra. Från början var Ukraina ett land som vi knappt visste vad det var för någonting. Det var ett av Europas mest korrupta länder. Nej, 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 nej. Nu är bara goda människor som bor i Ukraina. Förut kunde vi tänka oss att göra affärer med både Kina och Ryssland. Nej, nej, nej. Vi har vänt på det också. Vi har trott på globalisering. Nej, nej, nej. Sverige först, säger man. Nu är det Sverige först. Nej, nej, vi ska inte låta som Trump. Men ja. Och USA. De var ju vår vän. De skulle få ha massa såna här baser i Sverige. Men nu, nej, 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 nej. Nu ska vi banne med inte ha någonting med USA att göra. Alltså, det här vändandet som sker så fruktansvärt fort utan att man fattar någonting. Förut så hade vi diskussioner om ett ämne, om det då så var kärnkraft eller vad det var för någonting. Eller, ja, det fanns ju massa diskussioner om EU och sånt. Nu går det med världens fart och jag hänger inte med. Någonstans måste man börja titta själv. Det är ungefär som det här med väderappar. Gå ut och titta. Är det blå himmel? Måste du gå in på en app för att kolla det? Regnar det? Ja, det regnar står det här. Ja, men gå ut och känn då. När liksom bäst före datum står det på maten. Ja, men smaka på den då. Vad händer när vi slutar att använda våra ögon och se det vi ser? Det fanns en tid där vi inte sa lyssna bara på experter. Och sen finns det tusentals experter. De verkar växa. Det finns en expert för vad som helst. Men förut fanns det någonting som också heter beprövad erfarenhet. Det vill säga, vad har jag själv sett? Har det här funkat? Som min mamma till exempel, när vi, våra barn var förkylda och små, så passade hon dem. Vi var ju jättesjuka. Och så frågade man henne, varför blir du inte förkyld för? Eller för flunsa eller vad det var för någonting. Då jobbade hon som lärare, först på Forellen, sen på Kumla, sen på gymnasiet. Så hon sa, jag umgås med 400 bakterier här där varje dag. Jag är immun, sa hon. Det fanns någonting som hette så. Att man blev immun. Och det tänker jag gör. Jag har gjort samma sak. Sen covid kom, jag fick ett barnbarn precis i samma veva, året innan. Ja, då sa man så här, man ska inte pussa på snoriga barn. Jag har pussat på 2 snoriga barn, oavsett om det är gult, grönt eller genomskinligt snor. Och jag har faktiskt inte varit sjuk, någonting. Så jag tänker att vissa saker vet jag funkar. Och jag bryr mig inte om experterna säger, håll undan från dina barnbarn. För det är det som är det viktigaste i livet. Och nu ska det bli lite nostalgi, för jag kan ju inte bara sitta här och klaga. Jag måste ju tro på någonting också. Och jag tror på det här.
Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ljus och sköna. Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm, leka till du mellan blomman de grenar. Låt fåglar leva och sjunga för oss sin psalm. Låt fiskar simma kring bryggor och stenar. Sluta att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fur. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ljus och sköna. Att utrota skogarnas alla djur. Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa. Låt sista älven som brusar i vår natur brusa allt jämt mellan fjällar och gran och fur. Kalla den änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna, rosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna.
Ja, det här med naturen, det tycker jag är den bästa grejen som någonsin har uppfunnits. Om det nu har uppfunnits eller om det är någonting större än oss själva. Och det är det som är så fascinerande med naturen. Att det räcker att gå ut i den så mår man bra. Och det spelar ingen roll om inte någon expert har sagt det. Jag vet att det är så. Eller när vi sitter uppe här i dalen och tittar på svalorna som har kom här på våren. Så tänker jag så här. De här svalorna, de leker. De virvlar omkring där i luften. Det här är liksom, hur kan de? De har rest så himla långt och det är liksom, naturen är så full av mysterier. Varför stannar de inte ner i Skåne? Varför åkte de upp till Härjedalen där det var så kallt? Naturen är ju totalt obegriplig. Och nu har vi börjat peta i sånt här som vi tror att vi kan peta i människors DNA. Att vi kan skapa något skikt över jorden eller... Hela naturen som är en enormt komplicerad mekanism. Nej, det är ingen mekanism. Det är någonting större än mekaniskt. Vi tror ju på något sätt att allting är maskiner. Att våra kroppar är maskiner. Att vi kan gå in och peta i saker. Och vad är det då som jag ser? Eller vad vet jag? Jag vet att det finns män och kvinnor. Det spelar ingen roll vad några stycken säger. Men det finns två kön. Jag bryr mig inte ens om att Trump säger det. Jag vet att kärlek är det viktigaste av allting. Det är det som får människor att vilja leva vidare. Gemenskap. Vänner är också väldigt bra att ha. Det är svårt ibland. Framförallt barn, familj, barnbarn. Allt det här som gör... Ja, det är inte logik att skaffa barn i den här världen. Men det är det som gör det anledningen varför man vaknar på morgonen. Det är för att man har en familj. Skratt. Att skratta. Jag undrar hur många experter som undersökningar, forskningar som har visat att det kanske är farligt nu för tiden att skratta. Ett tag var det ju farligt att kramas. Nej, inte kramas. Inte träffas. Allt det här som var liksom det som gör att livet är värt att leva. Det här som är kemi. Nej, det är inte kemi. Det är någonting annat. Vi har börjat sätta fel ord på fel saker. Jag tror ju på att man ska äta näringsriktig mat. Jag tror inte man ska äta kemikalier. Jag tror inte man ska äta insekter heller. Jag tror att man ska äta sånt som människor har ätit alla tider och mått bra av. Och jag förfasas över de här ingredienserna. Tittar på en glass när jag bjuder mina barn. Men jag måste kolla det för jag har ett barnbarn som inte tål nötter. Så jag måste ju läsa den där innehållsförteckningen. Och det är så mycket konstigheter på en glass. Jag trodde en glass var gräddglass. Att det var gjort med grädde och hallon och någon lite socker. Jag ska börja min egen glass i sommar för jag blir alldeles trött på de där grejerna. Men framförallt så tror jag på naturen. Och jag blir ju också väldigt deprimerad av saker och ting som händer idag. Och det tror jag, jag kallar mig numera för politiskt deprimerad före detta sosse. Det innebär ju att jag tror på vissa saker som socialdemokratin trodde på en gång i tiden. Men jag tror ju inte på talepunkterna. Jag tror inte på de här tomma orden. Ibland blir jag liksom glad. Jag har ingen aning om ord betyder någonting längre. För att det är så många ord så att man blir trött på dem. Men jag tyckte till exempel att den nya påven som klev ut där på Peterskyrkans balkong och sa aldrig mera krig. Och det lät, är han putinist eller? Han efterlyser en autentisk och varaktig fred i Ukraina. Va? Är han en Trump-anhängare? Eller? Putinist? Vapenvila i Gaza? Va? Är han... Och så vidare. Och han vill att den israeliska gisslan ska släppas. Att bara säga så att man vill ha fred. Att det skapar aggressioner idag. Och att de här krigstrummorna nu som trummar allt högre. Det är så galet. Jag tänkte avsluta mitt sommarprogram med en dikt som fortfarande duger tycker jag. Eller jättebra. Han hette Stig Dagerman och den hette Stilla din oroliga själ. Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra, en annan människa väl. Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. Och det där är väl lite grann av det som jag levt upp med under mitt liv när mina föräldrar försökte förklara vad solidaritet var. Och startade Tyres Ulands och Fredsförening, så var väl den dikten som kunde sammanfatta det. Sen hade Tuff tillsammans med sina indiska partner som de många Tyres skolor gjorde Operation Dagsverket till. Då hade de ett annat citat som också säger väldigt mycket av det jag tycker. När jag blir deprimerad, vilket jag blir då när jag läser nyheterna. Och det är på engelska. Many little things done in many little places by many little people will change the face of the world. Ja, kanske inte var världens bästa engelska. Många små saker som görs på många små platser av många små människor kommer ändra the face of the world, alltså jordens ansikte. Eller någonting sånt, om man översätter. Så det går att förändra om man är många. Men då måste man titta och se vad man ser och inte gå på det som är osant eller luras av orden. Och jag hoppas att det här programmet kanske inte var det mest positiva. Nej, det var det inte. För jag är inte så positiv när det gäller framtiden. Även om jag vill hoppas. För det är väl det sista som överger människan. Och det jag tycker då är hoppfullt är att vi har en radio där folk får uttrycka sig. Och vi har ingen censur, vi tar inte bort någonting. Utan det enda vi tar bort är hostningar och harklingar. Så att det kommer jag ta bort i det här programmet också. Och jag som fått sammanprata här, vilket egentligen alla får om de bara hör av sig till oss. Jag heter ju Ann Sandin Lindgren och är redaktör här på Tyresradion. Och det här var mitt sommarprat. Ha en skön sommar allihopa.